Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Då hälsar vi Lars Lindberg, hans söta hundvalp och hela gänget.
Vänta,
som
lyssnar. Vänta, jag måste ju ha hörlurar. Jag satt ju bara, jag tyckte det var någonting som var konstigt. Förlåt. Jag tyckte du fan var bra du hörde. Så konstigt. Ja.
Då hälsar vi Lars Lindberg, hans söta hundvalp och alla andra. Välkomna tillbaka till Sanny och Svensson. Det 41:a avsnittet av den här podden. Och vad tänker du på när vi talar om tröja nummer 41?
Några av de bästa importerna skulle jag vilja säga på senare år. Brock Little, Linköping. Greg Scott i Brynäs. Patrik Thoresen som var så bra i Djurgården. Och Mattis Oli. Man har nästan glömt bort hur bra han var i Linköping och Frölunda.
Jag fortsätter på importspåret då. Och tar med två finländare som ändå har färgat SHL får man säga. Kalle Sahlstedt var ju en riktig legendar i HV71-tröjan. Och vi har Ilari Melart som har färgat i Luleå, Färjestad och nu i Växjö.
Och kanske en av världens snällaste hockeyspelare skulle jag säga. Jag tror ingen har något ont att säga om Belmar. Han som var i Leksand och han var i Skellefteå. Han har gjort en fin karriär i NHL. Superkille, vilken trevlig människa.
Hur låter ditt franska uttal på hela namnet där?
Pierre-Édouard Belmar.
Ja, det var nog bra tyckte jag. Jag tar lite lättare uttal, men vi har ett helt gäng av svenska spelare som har varit i SHL. Jag vet inte om den sista jag ska nämna här har varit i SHL, men Stefan Gråns har varit i hur många klubbar som helst. Gustav Wesslau, kanske minns honom främst från Djurgården, HV71. Oskar Hedman, Modo, liten avstickare till Frölunda. Luleå-legendaren Lasse Edström, och sen så har vi fått höra från Skellefteå-håll att vi absolut inte får glömma Fredrik Näsvall som bar tröja 41.
Och två guldhjältar, en från 2012, Daniel Widing med Brynäs, och Kristoffer Nilstorp, när jag hade förmånen att vinna 2011. Den match 4 han gjorde upp i Skellefteå, det är bland de sjukaste insatserna någonsin. Han räddade, ja, han spelade hem guldet i den matchen kan jag säga.
Vi har fått se en vecka som har gått i SHL och Hockeyallsvenskan där det inte har spelats så många matcher, åtminstone inte i SHL. Hockeyallsvenskan har ju inte kommit till någon match som har blivit inställd så här långt, tack och lov. Men Hockeyallsvenskan, får man ändå säga, har stått för den största snackisen den här veckan när man skickade ut någon form av skrivelse till klubbarna som kommer från domarchefen Björn Wettergren och sportchefen Erik Ryman. Där man började dra i lite trådar, och jag vet att du reagerade direkt när det där kom ut, och framförallt reagerade du när du såg matcherna.
Ja, jag var hos, hälsade på min syster, vi satt och kollade på matcher, satt och tittade lite på Västerås, Karlskoga, vi sappade lite mellan olika matcher. Och då hade jag sett det där pressmeddelandet och tänkte, nej men det där, det verkar konstigt. Och när jag såg matcherna, hur man då bedömde, då, jag blev ilsken. För det är liksom inte dit vi vill. Vi vill inte ha domarna på en pedestal. Vi vill ju ha domarna och spelarna på samma sida. Som driver det här tillsammans. Och det var naivt att skicka ut det där. De trodde ju inte att det skulle få spridning eller att det var av allmän intresse. Det är ju jättedumt.
Jag ska säga det att jag pratade med domarbasen i Hockeyallsvenskan Björn Wettergren, och Björn Wettergren var ju faktiskt ganska självkritisk till hur han hade framfört det här, och han svängde sig med ord. Det är nog inte jag som ska skicka några pressreleaser eller liknande från Hockeyallsvenskan, utan han tog på sig att det var en ganska svag kommunikation där det kunde tolkas fel och landa i fel händer, vilket det då uppenbarligen gjorde. Och sen fick vi ju se bedömningar där domarna på något sätt...
De satte sig själva i centrum.
Ja, men lite så. Och det fanns ju ett antal saker som störde mig. Och det kan ju bli lite grann som att vi sparkar in en öppen dörr. Eller jag sparkar in en öppen dörr.
Ibland måste det göras också. Det måste göras.
Jag tycker inte att jag gjorde det. För jag tycker ändå att hade man sparkat in en öppen dörr så hade det varit till att rasa på meddelandet som gick ut.
När du hade konkreta situationer. Du hade ju tagit upp exempel som du rasade inom då mediaspråket, inom situationstecken.
Ja, men precis. Det första som jag så att säga rasade över var ju situationen i Västerås när Daniel Örn drar en puck i sargen i besvikelse mot sig själv och...
Men drar en puck, han liksom, han föser den in i sargen.
Ja, men precis. Det var ju därför jag reagerade på det också. Sen så tittade jag på en situation i Karlskoga där Max Lindholm är inblandad i en stökig situation med en bikspelare och... senare
han smiter därifrån, han vill ju ha no business whatsoever.
Exakt, precis vad jag ville komma till. Och då är det alltså en linjeman som söker upp Max Lindholm i båset och vill fortsätta driva någon form av konversation. Och då känner jag att då är den dummare som faktiskt söker efter att få sätta honom på plats.
Men jag kan vara, ibland kan jag vara lite allergisk, nervös här. Det får inte vara några känslor i hockey. Nej, men alltså, det handlar inte om att vi ska liksom håna domare, driva med dem, liksom stoppa dem från att göra sitt jobb. Utan det handlar ju någonstans om att de hade något exempel att någon hade skjutit en puck upp på läktaren. Det har väl aldrig fått göra. Det är ju bara matchstraff direkt då.
Liksom... Nej, men precis. Och det de har varit kritiska mot, det som jag hörde var där allting tog fart igen, det var ju faktiskt efter Västerviks match mot Björklöven, där Västerviksspelarna tydligen har burit sig illa åt och skjutit puckar efter domaren och så vidare i sin besvikelse för att de inte fick med sig domslut. Och det var det som fick bägaren rinna över för domarbasen Björn Wettergren.
Ja, men det är jättebra. Alltså, man måste ju markera. De har en sportchef. De har väl till och med ett sportråd, har jag läst. Där vissa utvalda spelare är med från Hockeyallsvenskan.
De har väl alla lagkaptener i Hockeyallsvenskan, införde de nu för någon vecka sedan.
Ja, är inte det ett ypperligt tillfälle att utnyttja det där? Jag menar, jag själv varit lagkapten. Om man då samlar alla på ett telefonmöte, ett teamsmöte och diskuterar de här sakerna. Man pratar med tränarna om det också. Då är det ju liksom, då har man ju satt ner foten. Skicka det här ut, och som Björn Wettergren uttalade sig i en artikel också. Vi ville ge sportcheferna en heads up om de nya direktiven och var inte medvetna om att det var ett medialt intresse. Det är ju, det är på rätt låg nivå.
Det är naivt, det är naivt. Men det jag känner är då, det han sa till mig när jag pratade med honom var att de ville, de var skarpa mot sig själva, att de inte hade tagit utvisningarna som de borde göra. Och då kan jag ju tycka att börja ta utvisningarna, det behöver ni väl inte hålla på att skicka ut. Då är det väl bättre att ni går till er själva och börjar ta för utvisningar där spelare och ledare spårar ur lite för mycket och inte skickar ut ett meddelande där man inte får lov att höja på handen i ett bås för att hänvisa till en offside.
Jag lärde mig, Patrik Sjöberg, eventuellt har jag nämnt i podden, ber om ursäkt för det om det blir upprepning, men han lärde mig när jag var lagkapten i Timrå mot Luleå hemma. Och det var en så solklar utvisning som han inte tog då. Och jag åkte och gestikulerade med hela kroppen halva banan mot Patrik Sjöberg. Och han tog en tia. Han gav mig en tia och jag förstod ingenting. Jag säger ju inte ett ljud. Han sa, Sanna, du behöver inte säga någonting. Du hånar mig, du hänger ut mig inför 6000 pers. Alla fattar att du är missnöjd. Kom och prata med mig istället, då är det lugnt.
Ja, men precis. Och det är verkligen det de hade behövt göra. För att det ska ju inte vara så att man ska skjuta puckar efter dummare och skrika och gorma och... Det är klart att man kanske behöver ta tag i det, för det är väldigt, det kan ju bli ganska aggressivt stundtals mot domarna. Och du och jag är ju faktiskt bland dem som, vi försvarar ju faktiskt domarna och tycker att de gör ett bra jobb väldigt ofta.
Men man förstår ju att domarna kan bli less ibland. Såg du där Kalmars sportchef Roger Nyström som gick ut och anmälde en domare för att han tyckte att han var dålig, för att han hade dömt bort mål, han tyckte det var hög klubba.
Ja, jag såg att du hade skrivit, du rasade till lite där.
Ja, men herregud, det är ju låg nivå så du sjunger om det. Och tycker att vi har för dåliga domare, då får man hjälpas åt på något sätt utveckla domare. Få in mer domare i systemet. Så att, av den anledningen så är jag ju, eller vi är väl i stort sett domarnas vänner ofta. Men gör de fel så då vet de om det. De får kritik, de internt, de jobbar med feedback. Men det här tyckte jag var... Jag tyckte det var riktigt löjligt faktiskt. Och det handlar inte om att man ska ha känslor, man ska få skrika, vad som helst. Det har vi kommit till ganska bra rätta med. Det är ju en helt annat språkbruk på isen nu, gudskelov, när jag spelade.
Ja, men jag tycker ändå vi ska fortsätta på ämnet dummare. Det är våra bästa vänner. Men en sak som jag faktiskt har lagt märke till nu. Vi hade ju väldigt mycket snack inför säsongen att man skulle ta hakningar, slashingar och så vidare. Sånt där spelförstörande. De skulle gå ganska hårt åt det. Och vi såg i inledningen av SHL att det var 6, 7, 8 utvisningar varje match åt vardera håll. Jag tycker ju att det har kommit i skymundan lite grann de sista veckorna, måste jag säga.
Man har ju, jag tror att man har behövt kalibrera det lite också, för Thomas Torsbrink var ju inför säsongen ganska tydlig med att efter 8-10 omgångar så ska vi ha möte med varje klubb i SHL för att höra hur de tycker att det har landat. Och jag tror, eller jag vet att det är ganska många som tycker att det har varit för petigt, och då tror jag att man har behövt kalibrera det där systemet. Så jag tror att det är en stor anledning att det skett en liten förändring nu.
Men samtidigt, kalibrera så här tidigt, man skulle ju ändå börja ta i det hårdare, och är det inte för tidigt att börja kalibrera i det då?
Nej, men det tycker jag inte. Alltså, det gäller ju att hitta rätt för alla. Och om du jämför hur det ser ut nu, så är det ju mycket striktare än hur det var när säsongen avslutades i fjol. Men det är inte lika strikt som, man liksom, som det var i inledningen av säsongen. Och då tror jag att man kommer att landa in på en mer jämnare nivå. Sen om du frågar mig när slutspelet börjar, hur nivån kommer vara då tror jag inte en domare vågar ta, eller vågar. Men jag tror inte de kommer vara fullt lika petiga då när det står på så pass mycket på spel.
Ja, men jag tycker ändå, det får man säga, att även om man har varit inne och petat i det nu lite för tidigt tycker jag då, så tycker jag ändå man har hittat en bra nivå. Det är väl ändå någonstans det som är det väsentliga, att man hittar ett bättre sätt. Spelarna har någonstans i en undermedvetenhet fått in att minsta lilla slag med klubba och så vidare så blir du straffad.
Ja, men jag ser framförallt backarna, när man ser dem, de spelar på ett helt annat sätt, jobbar blad på ett mycket tydligare sätt. Och det är klart man tränar på det. Jag var uppe i Luleå för några veckor sedan, och då räknade de utvisningar när de körde kampövningar. Då hade de någon, om det var Kyrre som stod och skrek när han ansåg att det var en utvisning. Så att klubbarna är ju medvetna om det här, att det är någonting som man måste jobba på varje dag.
Ja, det här med domarna har ju varit ganska hett i veckan, och jag var ganska hård, kände jag, när jag var ute mot domarna här efter onsdagens omgång i förra veckan. Och jag kände mig lite grann som när man var yngre och kanske sa någonting dumt till en av sina bästa vänner när man fightades eller någonting liknande. Man sa någonting som var lite för dumt, eller att säger någonting till en närstående som är lite för dumt, som man ångrar lite grann i samma sekund. Lite så kände jag också mot domarna, att man kanske var lite för hård när jag kallade dem för lättkränkta och så vidare.
Jag får en déjà vu här, vet du det?
Ja, vadå?
Jag får känslan kring Peter Hammarström. Det har tyngt dig det här. Vill du bikta det på riktigt, så får
jag
göra det.
Nej, det vill jag inte. Jag står faktiskt fast vid det. Jag tycker att det var... Jag står för det. Jag kanske biktar mig senare på det. Men här står jag faktiskt fast vid att jag tyckte att det var helt åt skogen. Men vi tar det vidare. Och du har ju också varit i farten och tyckt saker. Och då är det ju mot det här landslagsuppehållet som kommer nu. Vad är det du inte tycker är rätt i det?
Nej, men alltså, vi har ju en pågående pandemi. Matcher ställs in. Vi har liksom ingen aning om när landslagsuppehållet är över, vilka lag som kommer behöva ställa in, som kommer behöva förflytta matcher. Jag tycker att SHL och Hockeyallsvenskan, det är det viktigaste vi har, våra inhemska serier, Hockeyettan för den delen också, SDHL. Och då skicka spelare på juniorlandslag, damlandslag och Tre Kronor, det är för mig... Alltså det är helt idiotiskt. Det finns ingen anledning till det. Och jag är ju i grunden en sån som gillar landslag, för jag tycker att det är en viktig del för spelarnas egen utveckling. Men här och nu, när smittspridningen är som den är, så absolut ska de inte åka. Absolut inte.
Men det har ju faktiskt ändå höjts lite röster mot. Jag såg bland annat att skickliga skribenten Henrik Lehmann var ute och skrev att han kunde inte förstå det, för jag menar, spelarna testas innan de åker till Finland. De lever i en så kallad bubbla där alla spelare är testade, och sen så åker de ut och spelar det, sen åker de tillbaka till hotellet. Så de är ju trots allt inne i en bubbla när de spelar i Karjala Tournament. Nu vet jag inte hur det kommer vara med damerna och hur det kommer vara med juniorlandslagen.
Nej, du kan ju ner och kolla i Malmö då, till exempel med juniorlandslagen, hur det ser ut där. De ska ju vara i Malmö, så att jag tror inte det kommer vara någon form av bubbla där. Sen är det klart att de kommer kanske inte springa på Emporia eller köpcentret där eller nere på stan. Men jag tycker likväl, det är så jäkla lätt att få in en smitta från något annat lag, någon annan spelare, och så är det river igång, och så har du spelare i stort sett representerade från... Ja, inte alla 14 lag, det är rätt många som har tackat nej nu. Och så har du en vända när det kommer in i lagen. Säg som Växjö, som har varit det kanske mest noggranna laget. De sitter ju, jag tror att det är nästan enda laget som sitter i två omklädningsrum och byter om inför träning och match för att just ha det här avståndet. Ska de få in någon smitta för att de skickar iväg spelaren? Nej, det känns inte bra.
Någonting som också har kommit upp i samband med att det har ökat smittan här i samhället och så vidare var ju... Alltså alla tycker ju tänker kring det här. Det har vi ju lärt oss under det här halvåret. Och jag har ju faktiskt höjt rösten ganska hårt för att man ska faktiskt försöka ta in publik på arenorna. Och nu kommer det in 300 från och med nu när november började på vissa ställen, förutom där man regionalt har tagit beslut. Och då höjs det röster för att det är ingen som väsnas nu och så vidare. Och att de som har hörts mest kring det, ni är väldigt tysta nu och så vidare. Och det tycker väl jag är ganska rimligt att man gör. Alltså jag menar, smittspridning har varit nedgående ganska många månader. Och då kan jag tycka att då ska man öppna upp. Men läget är ju inte rätt nu. Det är ganska självklart.
Nej, men också det finns ju så otroligt många som sitter där och säger det. Så här visste vi redan i mars. Vem tänkte jag svära här, men vem visste det i mars? Det var ingen som visste att det skulle se ut så här i september, oktober, november. I mars. Alltså det var ju ingen, det gick ju så otroligt snabbt där. Och sen såg man lite, ja men en ljusning när fotbollsallsvenskan rullade igång. De var utomhus, det var semester, det var liksom inte lika mycket smittspridning. Då kände man väl att, ja men det borde kunna gå och jobba in publik. Men här och nu så vi är ett läge, det går inte. Det är smittspridningen, kurvan är för brant, det går inte helt enkelt.
Nej, och man har ju sett att de har tagit in folk på läktaren bland annat Schweiz och Tyskland och så vidare, där man nu har fått skärpa till sig lite. Och här har jag ju varit en av de som har hänvisat till att ja, men det går ju bra till exempel i Schweiz och Tyskland. Men det finns ju faktiskt ingen som har kunnat påvisa att publik på läktare har varit direkt bidragande till ökad smitta, utan det är ju en generell smittspridning i hela samhället som gör att jag tycker inte det är rimligt att dra på publik på läktarna.
Nej, och sen, alltså, det är klart, ju mer folk du samlar på mindre yta, desto större är ju risken att det får smittspridning. Men här och nu, det är klart som tusan du inte ska släppa in folk på läktaren. Och det som vi varit inne på, det kommer bli en brutal, alltså, vår, eller höst, vinter och vår för alla elitklubbar här i hockeyn, om vi fokuserar på det vi pratar om i podden.
Men du, det var 300 pers på läktaren i Timrå, så är deras match mot Almtuna, och det var nästan, jag ska inte överdriva nu, men jag fick nästan lite gåshud när jag hörde 300 pers klappa med laget den sista minuten när man hade slagit Almtuna, nollat dem på hemmaplan, att man fick in lite mer stämning.
Ja, verkligen. Men om vi bara stannar upp där. Timrå är bra. Timrå är riktigt bra. De bara tuggar på. De älskar att spela med pucken. Alltså kreativa, långa passningar, anfallszon. Alltså Almtuna, det var ju närmare 10-0 än att det var 4-1 faktiskt i den matchen. Det var ju Erik Hanses som räddade Almtuna. Det var ju, jag tror de hade 14 skott på hela matchen. Och Dahlén 3 poäng. Timrå är, de är riktigt, riktigt bra i det kreativa, i passningsspelet och offensiven.
Men är inte Timrå ett sånt lag som har dragit en väldigt stor nytta? Givetvis är det ju stor spets i Bokvist och Lundeström, men där har du fått in en helt annan bredd. Man lever inte på en eller två kedjor, utan här har du nu i stort sett tre kedjor som kan gå. Vad kommer hända med Timrå när de försvinner, om de försvinner?
Ja, det är klart att det kommer bli ett avbräck för dem, men det drabbar ju de flesta lag där uppe i toppen som har spelare. Det är ju Björklöven lika så, de har ju Oskar Sten som jag tycker kanske är vid sidan av Marcus Söresen den bästa NHL-spelaren eller NHL-lånet. Han har varit riktigt bra här på slutet och driver mycket Björklövens spel. Jag är inte jätteimponerad igår när jag såg superkedjan där med Wessel, Hutchins och Crandall, utan det är mer Sten som driver dem, tycker jag.
Ja, Björklöven är ju ett lag som vi har höjt i skyarna med all rätt, men nu åkte de faktiskt på sin första förlust här. Det är faktiskt bara Södertälje som har tagit poäng mot Björklöven. Södertälje har tagit 4 av 6 mot Björklöven, och det har blivit ett litet spöklag får man säga för Björklöven, med tanke på att det ändå bara är de som har vunnit mot dem. Men vad jag vet så Björklöven, de skulle väl faktiskt kunna tappa fler poäng här längs vägen. Det har ju långt ifrån varit prickfritt. De hade ju en match här mot Västervik där de hade lite tur. Det var ju det som anledningen till att Västervik var väldigt förbannade på dem, eller på domarna här nu i veckan som gick. Så att, och vad jag har hört från lite folk i Björklöven så har Västervik varit ett av de bättre lagen. Och Västervik är ju faktiskt ett lag som ligger ganska högt upp i tabellen och gjort en väldigt bra säsong så här långt.
Ja, men de har ju fått in några pigga NHL-lån också som driver dem. Har fått, Mattias Kalin gör ju bra med små medel där och liksom bygger, tror jag, en väldigt homogen trupp. Så Västervik känns intressanta. Men jag håller mig kvar lite vid Björklöven, Södertälje där, som jag låg och tittade på. Södertälje, jag har sett Södertälje mot Timrå, jag har sett dem mot Björklöven två gånger, jag har sett dem mot Karlskoga. Det är ju några av de tuffaste matcherna i serien. Jag gillar högsta nivån som Södertälje har. Men ska man då liksom placera sig strax bakom Timrå och Björklöven, som jag tycker att de har potential till, så måste man utveckla spelet med puck. Backarna, det är väldigt mycket skickar i sargen, runden, chippar ut. Jag tror man ska man kunna driva matcher och vinna Västervik borta, Tingsryd borta, så måste man driva spelet på tydligare sätt än att skicka iväg pucken. Det tror jag är Södertäljes stora utmaning.
Och det måste ju falla på en sån som Andreas Hjelm som borde ha exakt de egenskaperna. Man har inte Södertälje generellt sett. Det är inget ont om de här backarna på något sätt. Men Oskar von Sivers, Henrik Malmström och de här. Jag tänker inte att det där är puckskickliga backar.
Nej, von Sivers har ju lite spel i sig. Jag kan liksom inte, varje gång de säger von Sivers. Vem är det? Ja just det är Oskar Eklund. Von Sivers, vem är det nu igen? Han är okej. Jaha, just det, Oskar Eklund. Jag liksom inte, det har inte landat ännu.
Men på tal om Södertälje så har vi ju en Södertälje-frustrad spelare som är på väg till Hockeyallsvenskan tillbaka igen, som gjorde ett ganska starkt intryck förra säsongen och har gjort under ett antal år. Och det är ju en spelare som inte alls kommer att spela Södertälje, utan som kommer att spela i Modo när pengarna har landat, så att säga. Vi har ju en Swish-kampanj som rullar här i Örnsköldsvik och som definitivt kommer att landa, för att här har Modo-fansen gjort ett grymt jobb. Redan efter ett par timmar hade man ju samlat in 250 000 för att Fredrik Glader skulle ta in Patrik Karlqvist.
Alltså det är en imponerande uppslutning för att få hem Karlqvist. Jag har ju haft åsikter om det här med Swish-kampanjer tidigare, men att så många ansluter och vill göra skillnad och hjälpa till, det är faktiskt ändå imponerande.
Ja, det var över 1000 olika Swish-avsändare också. Så det är inte det att det är någon storsponsor som har gått in med 200 000 och att resten har gått in med 50 000, utan det är väldigt många människor. Och jag ser det retweetas in i mitt Twitterflöde, ja. Olika folk som går in med 100 lappar.
Ja, 1500 från folk som liksom man ser screenshotar där. Det är en mäktig uppslutning, och det är, någonstans säger det lite vad Modo berör och ändå vilket läge de är i. De är ju rätt frustrerade. Fick man visserligen en poäng borta mot Karlskoga igår, men spelet är fortfarande för dåligt. Det är för segt. Alla kladdar med pucken. Det är liksom inget passningsspel, inget snabbt. Det är ingen som åker riktigt maxfart. Tycker jag ändå man gjorde en okej match, men ändå, nej, ändå är fortsatt besviken på dem.
Du, vad heter han, checken de har värvat? Kan du uttala det? För att jag har blivit, eller jag har inte blivit ombedd, men Lars Lindberg skrev ju att han ville höra en skåning kommentera vad 26an heter på skånska. Kan du först dra det på din dialekt, så kan jag ta det på skånska sen, så ser vi om det blir någon större skillnad.
Hepponema har ju fått en lekkamrat i Martin Kaut.
Ja, och jag tror faktiskt inte att jag, nu ska inte jag göra mig till på något sätt, men skulle jag säga det så skulle jag säga Martin Kaut. Och det är inte, det låter inte så som folk tror att det ska låta på skånska, för jag tror att de vill ha det mer att det ska låta som ett å i mitten på namnet.
Dra till med den bredaste av skånska nu på Martin Kaut.
Ja, okej, jag ska försöka med en riktig Ystad-dialekt eller liknande nu, men man kan säga Martin Kaut. Men du, när vi ändå är inne på Karlqvist och spelare som har gjort succé i Hockeyallsvenskan, som nu finns i Finland, som kanske har det lite tuffare, så pratade jag faktiskt med Sebastian Dyk häromdagen, som gjorde supersuccé i Södertälje för 2 säsonger sedan, när han och Nikolaj Meyer bara vräkte in poäng. Och han har ju haft en ganska tuff start i Helsingfors, där man har tagit in bland annat Emil Bemström, som har tagit hans plats i powerplay. Så dyker ju nere i deras PP2 nu, så att han har det tufft. Och vad jag hör så finns det ju ett ganska stort intresse för honom, både från SHL och givetvis Hockeyallsvenskan också. Men jag tror att det primära för Dyk i så fall är att spela i en högsta liga nästa säsong. Han har gjort 6 assist på 10 matcher. Det är väl okay. Han är inte riktigt nöjd med.
Men vad, om du bara top of mind, vad skulle du placera honom i SHL då?
Oj, Dyk, men han behövs ju faktiskt här nere. Han är ju från Vellinge, en mil utanför Malmö, och De skriker efter rightskyttar och han skulle passa väldigt väl in med sitt hårda jobb och sin fart. Och i och med att de skriker efter en högerfattad spelare. Han är lite i den generationen som Sylvegård och Westerholmarna. Så att han har ju haft ett gäng han har spelat med tidigare. Så att vad jag vet så är de ganska intresserade av honom också. Men jag hör också att han har ganska bra betalt i Finland. De betalar bra till sina importer och de är nöjda med hans jobb. Så att jag tror han kommer gnugga på det ett tag till i alla fall.
Ja, i dessa tider är det ju inte helt lätt att bryta och hitta nya arbetsgivare. Så är det definitivt. Men Malmö har ju varit lite i ropet den här veckan. Jag vet Patrik Sylvegård, sportchef, general manager, klubbdirektör, allt i allo. Han var ju ute och pratade lite om upp- och nerflyttning.
Jag sa redan i april att jag tycker man skulle ha stängt ligan, alltså upp- och nerflyttning. För jag tror att konsekvenserna av det som håller på att hända kommer att drabba svensk hockey över tid.
Ja, jag hörde ju faktiskt när Sylvegård sa detta på Simmer-sändningen här i torsdags och det kändes inte bra när han pratade om han vill stänga både upp och ner. Ner kan jag ha förståelse för, men för bara 5 år sedan så befann sig ju Patrik Sylvegård i en position där han hade ett lag som inte ville annat än att ta sig upp till SHL. Så att jag förstår varför han föreslog detta i maj eller april när det nu var att det inte skulle bli någon kapprustning bland de allsvenska lagen och deras ekonomi. Men har du ingenting att sträva efter i hockeyallsvenskan så...
Nej, det är drivkraften. Alltså det är ju moroten för alla lag som är i systemet under att kunna ta sig upp. Och där ligger väl i klubbernas egen ansvar att satsa utifrån vad man kan. Sen har vi varit inne på att med rådande läge så är det kanske en del klubbar som inte riktigt har gjort det. Men Linköping har dragit på sig rätt saftiga kostnader. Örebro som värvar in Nick Ibert, Brynäs till exempel. De har dragit på sig rätt... en del rätt stora kostnader sent när man inte visste läget.
Ja, Nick Ibert och Brynäs nyförvärv är ju swishbetalt, säger de i alla fall.
Ja, just det. Swishbetalt en halv månad kanske.
Ja. Nej.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Nej, men det är klart att där måste han faktiskt tänka sig för Sylvegård i det läget han befinner sig också. Han har ett lag som sladdrar i tabellen och som kanske inte har den bästa ekonomin heller. Nu har han förvisso gjort det väldigt bra med att hålla sina kostnader, men det låter ju väldigt illa när man i den positionen säger på det sättet med tanke på var han för inte allt för länge sedan befann sig själv.
Men du har ju sett Malmö nu mot Skellefteå och Färjestad. Är det någon, liksom, blir spelet bättre? Är det liksom, börjar de hitta rätt i lagdelar, positioner, försvarsspel?
Ja, men jag tycker ändå det. Alltså Skellefteå är ju bra. Det syntes att de var lite spetsiga. Nu lyckades Malmö lösa 2 poäng mot dem. Och jag tycker att de borde haft någon poäng här mot Färjestad också. Så att jag tycker att det har blivit lite bättre. Men det är ju också ganska symboliskt för lag som kanske gör lite bättre insatser. De tyckte ju att de gjorde en bra insats i Oskarshamn, vilket jag kan hålla med om. Kom ut väldigt bra men tappar matchen. De gjorde det bra mot Skellefteå, gjorde väl helt okej mot Färjestad bortsett första perioden. De har fått med sig 2 av 9 poäng denna veckan som gick och det symboliserar väl ganska mycket ändå.
På tal om Skellefteå, hockeyfacit, han var ju inte helt nöjd med oss. Varför bjöd ni på en omvänd Sanne Svensson-effekt på Skellefteå sist? Dags att såga nu, tack på förhand. Nej, så lätt, den går ju inte på lätt, så lätt.
Nej, men verkligen inte. Det måste komma från hjärtat från oss liksom. Det finns ingen effekt om det inte kommer liksom inifrån oss.
Men du var ju lite på Färjestad där när vi mässade under lördagen och söndagen där. Så var ju du liksom, vad är det som hände med Färjestad? Du tyckte att de var rätt bleka.
Ja, det tycker jag. Jag tycker inte att, alltså... Jag tycker inte Edsel och Åslund, vi har gnällt på dem tidigare, och Nygård ska, har ju precis kommit tillbaka, det måste man ha all respekt för. Nygård, han, först var han ju skadad hur länge som helst, kommer in i Färjestad och så spelar han ett antal matcher och blir skadad igen, så att jag menar, Nygård kommer du säkert ta en 7-8 matcher till, det enda han behöver är ju matcher nu. Men jag tycker att av deras spetsspelare, det händer ju i stort sett ingenting. Jag vet inte ens om Jakob Nilsson var med i matchen mot Malmö här som de spelar i lördags. Micke Lindqvist tyckte ändå hände lite mer runt. Han är ju farlig och giftig när han får komma till skott och så vidare. Han hade väl någon passningspoäng också. Men det var ju tre backar som gjorde målen när de vann. Och de som jag faktiskt tyckte gjorde störst intryck i Färjestad var ju Oscar Bäck och Karl Jakobsson. Och Karl Jakobsson är ju en sån spelare som jag har varit ganska kritisk mot innan och vad han stått för och så vidare. Men där tyckte jag att han och Oscar Bäck verkligen stack ut och gjorde ett väldigt bra jobb och var grymma i boxplay.
Ja, men det får man ju lägga sig platt och säga att, att Karl Jakobsson och Oscar Bäck har varit väldigt bra, kanske ledande i Färjestad. Men det säger väl lite om lagets problem. Och inför säsongen lyfte jag fram centersidan som den starka delen tillsammans med backsidan. Ser man då när de mötte Malmö, Jakob Nilsson, du center, han har haft det jättetufft. Jakob Petersson, jättetufft, haft lite skador men inte alls kommit till sin rätt, inte alls tagit det steget som jag trodde han skulle göra. Martin Johansson gick center när Rydahl var skadad och så har du Oscar Bäck. Om vi ska vara ärliga så är det en rätt svag centeruppställning. Det är rätt klent.
Ja, men det är det ju. Alltså de mötte ju en centeruppställning Malmö som då är, har sämst poängsnitt i hela SHL. De kan ju ställa upp en centersida med Händemark, Patrik Westerholm, Joe Valeno och Axel Wemmenborn. Det är ju inte så att Färjestads centersida andas superhög klass gentemot den, skulle jag säga.
Nej, och backsidan som man tyckte var jättestark inför säsongen, Jens Westin, Jesse Virtan, nej, men det är pålitligt ändå. Albert Johansson tycker jag har varit jättebra. Mosik, han har varit okej. Okej, måste vi ändå säga. Blam har ju haft jätteproblem. Sebastian Eriksson har ju varit borta en del. Linus Arnesson har ju varit rätt... Han har inte tagit det steget till en landslagsback som man trodde. Nu har visserligen inte Arnesson med senast, han var lite krasslig som jag förstått det, men Adam Ginning har inte heller fått någon utrymme eller istid och etablera sig. Så att det, liksom, det är mycket svagheter i det laget, och målvaktssidan, Holm är ju bra, absolut.
Ja, Holm var bra i lördags mot Malmö, jag tyckte han var riktigt bra, han stod för ett stabilt intryck måste jag säga. Ett lag som vi inte har diskuterat speciellt mycket här under hösten som har känts ganska, alltså det har inte brunnit till någonting varken i dig eller mig känner jag, men som jag ändå känner att jag får lite mer puls av nu är ju faktiskt Växjö som de slog tillbaka HV71 här nu och de tog en poäng i Jönköping, och det känns som att de har någonting mer på gång, och du har ju faktiskt sett Växjö under veckan som gick här, och delar du den bilden som jag har av att Växjö är ett lag som känns ganska på gång så att säga?
Ja, det känns lite mer harmoni skulle jag vilja säga i Växjö, allting känns inte lika stressat och pressat som de senaste åren. Backsidan är ju helt annorlunda mot i fjol när man har fått in Joel Persson, alltså du har en helt annat lugn. Du har tagit bort Rahim och Oliver Bob. All respekt för de backarna. Jättebra defensiva backar. Men kanske inte de här som rörliga som flyttar spelet. Nu har Växjö kan kontrollera spelet på ett helt annat sätt. Robban Rosén, också bra, läser ju spelet. Och nu har de fått in den här defensiven. När man liksom drar ner på tempot på HV71 då, som jag såg när de mötte i torsdag som du sa. Man drar ner tempot, man ligger rätt i banan och får det svårt hela tiden. Jag måste säga att jag är imponerad av Växjö och ändå optimistiskt var man är på väg med den gruppen.
Sådana som Pontus Holmberg och Fredrik Karlström, de lyfter sig för varje omgång som går. Känns det som att de lyfter sig?
Ja, verkligen. Karlström tyckte jag, han har varit valpig så. Han har inte riktigt förstått vad han måste göra för att lyckas på den här nivån, känner jag. Lite spela med små marginaler vid fel tillfällen. Nu, den här säsongen, tycker jag han har tagit gigantiska kliv. Samma med Pontus Holmberg. Jack Drury har ännu inte levererat mål. Men han ser ändå okej ut. Där tror jag att det finns en fortsatt stor uppsida hos honom.
Ja, på tal om det där med NHL-spelarna, det är lite intressant att du nämnde det, för att jag tycker att kurvan på alla NHL-spelare pekar verkligen, vissa spikrakt, vissa kanske lite sådär, Joveleno som har spelat i Malmö nu i 7 matcher. Jag tycker att han, det syns ju vilken jäkla klass det finns i de händerna. Han är stark på pucken, alltså han är svår att röra på. Alltså han har ju så mycket i sin verktygslåda.
Ja, men sett till exempel Villain och bröder Micke Lindqvist när vi då är inne på Malmö mot Färjestad, då skulle ju det vara en, kanske inte en toppspelare, men liksom en väldigt produktiv spelare. Han har väl kanske inte riktigt de här spetsarna att spela med i Malmö, men jag tycker att han tar steg också och varit jäkligt bra.
Ja, men det som ändå har varit, när man tänker på SHL som har varit den sista tiden, är ju att det har ställts in matcher eller skjutits upp matcher på ganska löpande band här, och många skriker kanske för att var är säsongen på väg, och ja, det är inte utan att man är lite orolig, för att man köper ju inte sig tid, det är snarare tvärtom, utan man målar liksom in sig ett hörn mer och mer för varje match du skjuter upp. Det blir mindre luckor i spelschemat och så vidare. Vad händer om det kommer ett stort utbrott i december eller januari eller liknande? Och Linköping har inte spelat match nu sedan den 17 oktober och ska börja spela här den 10. Och det finns spelare som jag hör i den truppen som inte alls mår bra liksom. Och jag vet inte var det här ska ta vägen.
Jag är jätteorolig. Bara liksom för en vecka sedan så kände man så här, ja, men det går nog bra. Alltså så här, man, för varje dag som går så kommer det fram något nytt. Jag är mer orolig nu än vad jag var för en vecka sedan till exempel. Och jag kommer nog vara ännu oroligare om ytterligare en vecka. För det som du säger, jag menar, Brynäs har tvingat flyttat upp 3 eller 4 matcher. Och de är ju inte ännu drabbade. De har inte haft den utvecklingen med sjukdomsfall. De kommer ju med största sannolikhet få det. Kanske de måste skjuta upp 5 matcher. Då är det med 9 matcher back, eller 8 eller 9 matcher. Men det är där man landar in på den här sportsliga rättvisan som inte kommer finnas den här säsongen. Därför tycker jag att man måste liksom någonstans klubba igenom det här som jag har varit inne på, att ingen ramlar ner i år. Och jag vet, ta bort nerven, det tar emot hos mig, det är en del av nerven, en pulsen. Men det kommer inte landa bra. Tänk om ett lag ramlar in i det här i mars, april, vad gör man då?
Nej, alltså det blir ju skitsvårt. Ska du då skjuta upp ett kvalmatcher i 3 veckor eller någonting för att spelarna inte är redo? Och det blir ju lite rabalder här för det Johan Thornberg sa i studion, där han hymlar inte alls med, utan han kommer att, hade han varit tränare och han hade ställts i ett skarpt läge där han inte fick flytta på matchen eller liknande, då hade han spelat spelare som kände sig krassliga. Och att vi ska behöva gå in i det där, att man ska kanske tvingas ta den typen av beslut, det känns för jäkla illa.
Men de har väl den gångna veckan suttit i lite så här klubbdirektörsmöte. Vad är det någonting som har kommit fram där då?
Ja, men det var jag hörde från det mötet där ordförande och klubbdirektörer fick vara med förra veckan. De hade det, som det så fint heter, 2020 på Teams hade de ju mötet. Det, ordet Teams-möte, visste du vad det var innan 2020?
Nej, jag hade ingen aning. Hade du frågat mig den 10 mars hade jag ingen aning vad Teams var. Men nu bedriver jag också mötesverksamheter.
Ja, men i alla fall. Och där var du givetvis på diskussion. Ska vi stänga neråt? Vad ska vi göra? Hur ska vi ta oss an det här? Och det har ju funnits förslag också. Jag vet att det gick ut någonting till klubbarna på lägre nivåer, att transferfönstret eventuellt kunde komma att stängas den 15/12. Men vad jag förstod så viftades det bort ganska snabbt. Men det känns som det kommer lite desperata förslag till höger och vänster. Men vad jag känner nu, där vi står här och nu är vi i början av november, det är att man måste hitta, alltså man måste sätta, vad är det som gäller? Kommer vi slopa nedflyttning? För det här beslutet måste komma här och nu, för att... Annars så, klubbarna måste veta vilka förutsättningar som gäller. Annars så kanske man måste fråga NHL-klubbar om billiga förstärkningar eller liknande, för att man ska kunna förstärka sina lag och ge den väldigt ärlig chans att hänga kvar i SHL. Det är alldeles för mycket pengar, så att ett klart besked skulle jag nästan kräva. Eller jag kräver att det kommer ett väldigt klart besked här inom kort, för att vi kan inte hålla på och spekulera kring det där, utan nu är det dags att komma med någonting väldigt konkret, väldigt fort.
Det är beslut som måste gå via Anders Larsson på Svenska Ishockeyförbundet. Hörde du podden med Anders Larsson med vår kollega Adam Johansson?
Ja, men jag har lyssnat igenom halva podden faktiskt, så den var lång.
Det Ja, det är nog den halaste poddgästen i världshistorien.
Ja, men det var väl å andra sidan väldigt lågt odds på det. För Anders Larsson är väl så nära en politiker vi kan komma i hockeysverige.
Jättekul med alla frågor som ramlar in under söndagen när du skickade ut frågan, Johan. Vi tar den från Erik Götberg här. Tycker det är spännande med de nya tränarna i SHL och Hockeyallsvenskan? Typ Fylander, Pannanen, Kimby med flera. Är det generationsväxling på gång i svensk hockey? För några år sedan kändes det som att det var samma namn som flyttade runt. Vad tycker ni?
Ja, men jag tycker väl ändå att... jag vet inte riktigt om jag håller med, för jag menar en sån som nu har visserligen gått ett par år här nu, tiden rullar ju på och man får ju ändå säga att ja, det kanske är så ändå, för att vi såg för, ja, vad kan det ha varit, en 5-6-7 år sedan när Berglund och Sam Hallam och de här började trilla in i SHL.
Robert Olsson.
Mm, det har ju ändå gått ett antal år sedan, så visst kan det vara så att vi ser nya tränare trilla in här.
Jag tror fler klubbar kommer vilja göra det också när man ser på det Martin Fylander har gjort med Oskarshamn. Det är ju höstens stora succélag utan tvekan. Och Martin Fylander, ledarteam och Thomas Fröberg där har gjort ett fenomenalt jobb. Det känns ju som alla värvningar har varit klockrena för dem.
På tal om spännande tränare, vet vi vem som känns ruskigt spännande? Vi har säkert haft det uppe tidigare här med Johan Hedberg i Mora. Han ger ett så jävligt skarpt intryck på mig.
Ja, det känns som en tränare som kommer att ta klivet upp mot SHL var det lider. Hoppas då, både på han och Moras del, att han kanske är där 2 eller 3 säsonger. Och han pratar ju själv om att han vill bygga upp Mora hållbart på sikt. Så att det känns, som du är inne på, han känns grymt spännande. Och verbal, skicklig. Han var ju ute och pratade lite om det här med domarna. Att han var förvånad över hur mycket gnäll det var på domarna här i Sverige kontra Nordamerika.
En fråga från Malin Karlsson. I gårdagens match mellan FBK och Malmö precis i slutet av andra är det en Malmö-spelare inne i Holms målgård. Holm blir av med handsken. Borde inte detta leda åtminstone till en avblåsning? Det måste väl vara stor skadrisk om sånt, om det kommer ett skott på mål i det läget. Och då, intressant att den frågan kom, för att det inträffar ju faktiskt en liknande sak här när Södertälje mötte Björklöven och Jakob Dahlström åkte väl på eller blev inkörd eller något liknande på vad säger man, Kevin Paulin eller Kevin Paulin, vad säger
Paulin.
Paulin. Paulin, tror jag. Ja, och där tappade han sin stöt och så kunde Emil Aronsson göra mål, och det fick man faktiskt att skicka ett sms till dummabasen i Hockeyallsvenskan Björn Wettergren, eftersom man såg en konkret situation i sin liga. Och då frågar jag
han på speed? Du har han på speed dial nu eller?
Ja, men lite så nu. Vi har haft riktigt tät kontakt här nu, jag och Björn Wettergren. Nej, men jag frågade vad det är som gäller, om domarna ska blåsa av och om de inte ska blåsa av, om det är rätt. Och det säger Björn Wettergren då, att det är rätt att de inte ska blåsa av. Och då svarar jag: det var oväntat ändå att det inte ska blåsas, för det är en viktig del av utrustningen. Och då svarar han: ja, det känns faktiskt fel. Jag fick frågan tidigare. Man kan ju blåsa om faran är över, så man inte sabbar någonting. Men det finns inget som tvingar fram en avblåsning för det. De har alltså inte stöd för det i regelverket då.
Ja, där kan vi bara konstatera att Paulin, han klev ju av. Men det hade nog kunnat varit bra mycket värre. För såg du skottet där från Aronsson? Det var ju bra nära att det träffade rakt på knogen. Men hade det skottet träffat knogen, då hade den gått all världens väg.
Ja, usch.
Det här kommer från Joakim, Jocke 001. När de sista matcherna innan säsongen ställdes in och spelades utan publik, då hade spelarna svårt att tända till. Det kändes avslaget. Men tycker ni att det bjuds på spännande matcher? Hur upplever ni att hockeyn är i kvalitet och spelmässigt? Jag måste säga att jag är grymt imponerad,
ja,
av alla
jag också. Jag har inte märkt något sånt alls. Utan det är precis som vi, att vi har någonstans vant oss. Det har blivit, tyvärr har det blivit en vardag rent av att matcherna spelas. Så där har ju spelarna fått vänja sig redan under försäsongen. Så det blev ju ingenting som var nytt när de gick in i seriespelet. Utan man visste förutsättningarna. Och nu är det bara så att för varje människa som dyker upp, det har ju kommit under säsongen att, ja, helt plötsligt började komma folk i logerna och restaurangerna. Och sen så har det kommit 300 på läktaren. Alltså allting kommer bara bli ännu mer positivt för spelarna nu. När det var så i våras, så var det ju som att man bara släckte lampan i rummet direkt på stående fot, från att man skulle börja förbereda sig för ett slutspel. Så att det är klart att det blir en rejäl pyspunka då.
En fråga som dykt upp väldigt frekvent, dels den här veckan och tidigare veckor också. Det är väl lite mer riktat mot dig. Många är oroliga för Malmö. Är det här slutet för Malmö i SHL? Fråga till exempel Laban Fröberg. Det är många frågor om Malmö. Och Joakim Fagervalls vara eller inte vara.
Ja, men jag förstår det. Alltså, det är ju inte, det har inte varit på ganska många år här nu som det har varit så pass oroligt som det ändå... Man får anse att det är just nu, de ligger näst sist i tabellen, men de ligger väl sist i snitttabellen som man nu får räkna på, där de har lägst poängsnitt av alla lag. Och det är oroväckande att framförallt att så etablerade backar som jag varit inne och kritiserat tidigare, att de inte är så bra som man har målat upp, och att man har en självbild av att man ska vara så bra som man trodde man skulle vara. Och det är en väldig smäll, och, men jag tycker ändå att de är på väg att resa sig lite här nu, och att det, men att Fagervall, att han skulle få sparken, det tror jag inte för en sekund på, för att rent ekonomiska skäl plus att man har investerat tid i honom och tid och förtroende helt enkelt i honom, och att man kommer inte sparka undan en tränare. Det är det någon klubb som har historik av att misslyckade sparkade tränare, så är det ju ändå Malmö.
Men där är väl Fagervall, han är väl en sån som bygger grupper. Där kan väl i så fall Jesper Mattsson och Andreas Lilja ta större plats och utrymme och jobba med individuella sådana saker.
Verkligen. Lilja är ju en sån som jag har sett har kommit att få en hel del kritik. För jag menar, det är ändå Filander som har bytts ut mot Andreas Lilja. Och man ska ändå ha klart för sig att Andreas Lilja är ganska grön i det här. Filander har ju ändå gnuggat på under X antal år i Västerås och så vidare innan han kom som assisterande tränare, och Lilja har varit en säsong i Kristianstad. Det är inte helt lätt att bara gå, även om han var en jätteframgångsrik spelare, så är det uppenbarligen inte helt lätt att bara gå in och vara ledare.
Då kommer en till intressant fråga i mejlkorgen från Stefan Nyt här. Är det så att det var Martin Filander som gjorde Peter Andersson bra? Frågetecken.
Ja, jag har tänkt på det också. Att jag tror ändå det var en kombination av Peters kravställande, men att Filander hade väldigt mycket finger med i det spelet. Jag vet inte vad du har fått för intryck när du har sett Malmö utifrån. Jag följer dem ju varje dag och blir kanske lite blind för det där.
Nej, men jag har ju, det jag har sett de senaste åren är otroligt strukturerat allting är. Att man vet, alla vet i varje enskild situation vad man ska göra. Och ett lag som kanske på pappret lite sämre, då är det en nyckelfaktor. Det vet jag själv när jag spelade till exempel i Timrå där de första åren. När vi kanske inte hade på pappret lag, men likväl placerade oss 3, 4, 5 i serien ett par, tre år på raken.
Vi tar en sista fråga innan jag ska tävla med dig. Det kommer från Joakim Broberg, och det är fortsättning på det här med säker tränare-frågetecken. Hur säkert sitter Niklas Ram?
Oj, ja, den är rätt intressant den frågan. Jag tror att han sitter säkert. Men jag pratade med Niklas Ram där i torsdags, och Johan Edlund som jag jobbade med då, som kommenterade matchen, frågade hur har det varit att slängas in i den här torktumlan? Och han var rätt ärlig och sa att det har varit ganska tufft liksom. Han var självkritisk, tyckte laget hade gjort så, lite för mycket misstag, hade analyser vad man var tvungen att göra. Så att jag tror ändå i det här läget, man har valt att satsa på honom, Stefan Nyman där. Så att jag tror inte att han hänger löst överhuvudtaget. Men det finns ju spelare som måste kliva upp där i HV71. Jag tänker på sånt som Linus Sandin. Jag förstår att det är ett tufft läge för Linus Sandin när man liksom ställs in sig på att man ska spela till sin plats i NHL och få vara kvar här. Det är ändå visst är en möjlighet att spela, men man får respekt för att det är ganska tufft. Men han är ju faktiskt, om jag ska vara ärlig, han är inte en topp 9, knappt en topp 12 forward i HV71 nu faktiskt.
Oj, så pass.
Här och nu. Mm. Ja, här och nu. Alltså, och sen vet ju alla vad Linus Sandin kan. Det är ju inget uttal om det. Men här och nu så är han inte en topp 9, topp 12 forward i HV71. Och det säger en del. En sån ska ju göra mål i kritiska lägen. Och samma med Elias Andersson tycker jag, han har inte heller varit på topp sen han kom tillbaka från avstängningen.
Det som är intressant där med Sandin, man kan titta på en sån som Fredrik Händemark också i Malmö, som inte alls är i närheten av det som han visade upp som gjorde att han fick det kontraktet i San Jose. Den enda som jag riktigt känner av de här tjänstlediga NHL-spelarna som har kommit att spela här under hösten som det inte märks på är ju faktiskt Mattias Bromé.
Ja, han är faktiskt än bättre än vad han var i fjol, och jag tror nog för honom kan det nog vara ganska bra. Sen ska man också ha respekt för att om NHL drar igång, säg runt jul strax därefter, och ska de då klämma in 80-talet matcher, så han kanske spelar 20-talet 25-30 matcher i SHL, och så ska han då direkt åka över och spela 70-80 matcher. Alltså det blir en tuff säsong för han.
Tror du att han tar en plats i Detroit direkt?
Som han spelar nu, ja. Och jag menar, som Detroit har sett ut de senaste åren, så är det ju, så har de en stor avsaknad av offensiv spets. Så att det, jag tror att han kan ta en tröja där. Han och Veleno kanske i en kedja, varför inte?
Du, nu är det dags. Nu är det dags. Nu ska du få tävla här.
Hyfsad press efter din femma förra veckan.
Ja, precis.
Har det varit mycket snack på stan om den femman nu under veckan här som var?
Ja, det har varit mycket. Mycket telefonsamtal och så vidare.
Fått skriva autografer?
Nej, det är så illa har det väl inte varit. Men du, vad vill du ha då? Vill du ha en årgång? Eller vill du ha ett årtal? Eller vill du ha en spelare? Eller vill du ha en klubb?
Nej, men du imponerade ju så pass mycket sist. Jag vill ha ett årtal.
Du vill ha ett rent årtal, okej.
Okay. Ja, ge mig något.
Ja, men då kör vi. Jag tycker själv att den är lätt, men det är väl kanske för att jag har lätt för årtal. Men vi kör på, så får vi se vad du landar i. På 5 poäng då. På våren segrar Lena med Det gör ont. En månad senare vinner en finsk legendar i elitseriens historia sitt andra SM-guld i sin andra klubb.
Ta den, Det gör ont.
Och var du så vass på Mello alltså?
Ja, det är ju, det kommer jag ihåg. Jag skriver här.
Satan också.
Jag måste bara tänka. Det var ju säsongen där. Det visste, det var där, ja.
Vad gjorde du? Berätta vad du gjorde då när den här när hon vann med Det gör runt.
Nej, det var inte det, utan vi hade faktiskt en lagresa till Timrå, och det enda året vi slutade utanför slutspel så åkte vi på lagresa till Åre. Och då spelades den här frekvent på afterskin. Och jag tänker att det borde ha varit i samband med, för det här var ju i april någon gång. Ja, men jag har ett svar i alla fall.
Ja, vi har fått ett svar från Sanni. På 4 poäng. Till kvalserien denna säsongen åker Malmö och Leksand. Och Leksand åker ur för andra gången. Du ska få ett par namn i topp 10 av poängligan denna säsongen. Magnus Kahnberg, Kalle Salstedt, Pelle Pressberg, Joakim Eriksson och Micke Lind. Känner du dig bekväm med ditt svar?
Nej, nu vart jag lite orolig. Jag kanske var året innan, men nej, jag känner mig bekväm.
Ja, 3 poäng. På sommaren så sitter du kanske likt många andra och hejar på Zlatan, Henke och Fredrik Ljungberg under ett par härliga sommarveckor när det pågår ett EM-slutspel i Portugal. Men det tar stopp i kvarten mot Holland. Och ska vi prata hockey så blir det torsk i finalen mot Kanada.
Ja, nej, jag känner mig bekväm.
Ja, på 2 poäng. Peter Dammis Damberg tar sitt första SM-guld, men inte det sista.
Oj, nej, jag har fel.
Och du tog det på Dammis för den var så enkel.
Ja.
Ja. Jag kan avslöja att du har fel. Men nu tar vi det på 1 poäng. Förmodligen har du väl tagit detta nu, men det har du ju inte. Men Stefan Liv minns vi från detta slutspelet. Nollorna radas upp. Behöver jag ens säga mer?
2004.
Ja, där hade vi det.
Och jag sa 2006.
Ja, precis.
En nolla. Jag kände mig så trygg och bekväm. Jag var nästan för säker.
Ja, det är nästan som att säga att det gör runt.
Ja, det gör det. Ja. Uff, ja, den sved.
Ja, det är en sved. Jag trodde faktiskt att du skulle känna dig mer obekväm redan när jag pratade om EM-slutspelet i Portugal 2004 med Henke och Zlatan och Freddy Ljungberg.
Ja, nej, då tänkte jag att det var 2006. Jag var ju så uppe på min egen storhet där, så att jag tänkte att det här kan jag inte ha fel på.
Ja, men då blev det nolla för dig denna gången. Får vi se om du kan matcha upp så att jag hamnar på noll nästa vecka då.
Ja, nej, det var en tuff smäll. Det här kommer jag ha svårt att smälta under veckan. Det är en sak som är säker.
Ja, men du, med det tackar vi för denna veckan. Och så på återhörande nästa måndag då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Du, Vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.